Det är ett tema som är föreslaget för den här dagen, och det är prövningens stund i olika årgångar under kyrkoåret. En förberedelse här första söndagen i fastan inför påsken. Och jag ska uppehålla mig i Matteus evangeliets fjärde kapitel, de första 11 verserna. Om man tar den tredje årgången som är idag, då är det en väldigt kort text. Att Jesus förs ut i öknen, han frestas, men han övervinner frestelsen och änglarna betjänar honom. Men i Matteus så får vi följa Jesus under tre olika frestelser som ger en hel del för oss att tänka på som hans efterföljare. Och det är två uttryck som där kommer upprepade gånger. Det är frestelse och det är prövning. Frestelse är egentligen det är samma ord i grekiskan. Det handlar om liksom om karaktären ska är försvagad och kommer på fall, så att säga, eller om det är en prövning, det syftar till att få fram det bästa hos en människa, att stärka kvaliteten, att hålla ut, att bli motståndskraftig. Och här ser vi Matteus 4 hur frestaren i olika scenarier vill få Jesus på fall, men också hur Jesus övervinner frestelsen. Om vi läser Matteus 4, de fyra första verserna, så står det: Jesus förs av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och nätter blev han hungrig. Och då kom frestaren till Jesus och sa: om du är Guds son, befall de här stenarna att bli bröd. Och Jesus svarar: det står skrivet. Han hänvisar till skriften som är det fasta i tillvaron och säger: människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Han alltså hänvisar till femte Mosebokens 8:e kapitel, den andra versen. Han var bevandrad i den tidens heliga skrift. Och han använde det som ett vapen i frestelsens och prövningens stund. Och det tycker jag är lärorikt att följa Israels barn här, som det handlar om i femte Mosebokens 8:e kapitel. Nästan en parallell händelse. De hade flytt undan faraos härar och var ute i öknen i 40 år. Och man saknade bröd. Och Mose får uppdrag liksom att tala till Israels folk och säger att Herren ledde dig i Israel i 40 år i ökning för att ödmjuka och pröva dig och så lära känna vad som är i ditt hjärta, om du håller hans bud. Hosea skriver en liknande kort berättelse i 8:e kapitlet också. Förlåt, andra kapitlet. Därför ska jag locka dig, Israel, och föra dig ut i öknen och tala till ditt hjärta. Gud hade ett ärende till Israel när de prövades i öknen. De blev också hungriga men hade inget bröd. Men Jesus, eller Gud, försåg dem med manna. Men den menyn var inte riktigt vad man orkade med helt och hållet. Man blir missnöjda och man avfaller från tron på Javé, deras Gud. Och man höll inte buden. Man börjar tillbedja andra gudar. Men trots hungern i öknen så står ändå Jesus emot frestaren. Hans ärende var att få Jesus på fall. Men Jesus säger frankt, det står skrivet. Och så citerar han 5 Mosebokens 8 kapitel i början. Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus var förtrogen med den heliga skrift. Och han använde det som vapen. Han hade lärt känna Guds avsikt, Guds vilja och visste om Guds hjälp. Och han åberopar Guds ordet i prövningens stund. Jag har en på senare tid studerat William Booth och Frälsningsarmén. Och jag bara kan nämna kort att de har ju en väldigt intressant vapensköld som har väldigt många bibliska symboler. Mitt i denna vapenskölden finns ett F som betyder frälsning, eller S på internationellt sätt, salvation. Där finns också ett kors precis i centrum. Men också 2 korsade svärd som symboliserar Guds ord. Och det står i Hebreerbrevet att Guds ordet är levande och verksamt. Som ett tveeggat svärd som åtskiljer och som skär så djupt så att det åtskiljer märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jesus kände till kraften i Guds ordet och det blev hans vapen i frestelsens stund. Vi kan säga i prövningens stund, för han visste vad han talade om. Han hade Guds sanktion. Men det är så frestaren arbetar med oss. Han väntar tills vi är svaga, tills vi är utmattade och hungriga på något. Han kommer aldrig när vi är i full balans och när vi har garden uppe liksom. Vi kan hamna i situationer, du och jag, i vardagslivet, att något sätter krokben för oss. Vi snubblar och vi får höra frestaren liksom viska i vårt öra. Inte kan väl du vara Guds barn, du som är sån och sån. Var egoistisk, lev för dig själv, förverkliga i dig själv. Tills det så småningom kommer på oss att vi är själviska och olydiga mot Gud och vår nästa. Men då är det så värdefullt och viktigt att du och jag studerar Bibeln, att vi är förtrogna med ordet, så att det har det levande inom oss, så att vi kan åberopa det i frestelsens stund. Jesus gick segrande ur frestelseprovet genom att åberopa skriften. Och vi vet, strax innan så döptes han och fick höra orden: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Han fick liksom en himmelsk sanktion redan då. Och nu när han besegrar frestelserna så är det stryks det under på nytt. För att senare under påsken, när han övervinner döden och lämnar graven tom, han visade att han var kvalificerad för det uppdrag han hade som frälsare. Frälsare för oss alla. Att leda det nya Guds folket. Jag tänkte att vi skulle slå upp psalm 42. Så sjunger vi de 2 första verserna innan vi fortsätter. Om du är Guds son.
Fräls dig själv och kom ner från korset. Frestaren gör allt för att få Jesus på fall och att han ska överge Guds plan att bli den frälsare som han var sänd för. Lägg märke till att Jesus, han avstod från en styrkedemonstration. Istället avvisar han djävulen och säger: det står skrivet, du skall inte fresta Herren din Gud. Du och jag gör väl i att studera ordet. Där lär vi känna Guds vilja. Där får vi veta vad som är viktigt och vad vi behöver. Vi blir upplysta om det och vi får be att den helige ande hjälper oss med detta. Den tredje frestelsen är när djävulen på nytt för Jesus upp på ett högt berg och visar honom alla världens riken och deras härlighet. Han sa: allt det här ska jag ge dig, men villkoret är att du faller ner och tillber mig. Det var ett villkorat erbjudande. Jesus svarar då på skarpen och hänvisar: det står skrivet, gå bort Satan. Herren din Gud skall du tillbe och endast honom ska du tjäna. Vad blir följden av detta Jesus svar? Då lämnade djävulen honom och änglarna kom och betjänade honom. Vilken upplösning. I alla tider har människor frestats av maktbegär. Vi kan väl de här dagarna inte undgå att tänka på Ukraina, där maktgalna ledare begår brutala militära övergrepp, förvränger sanningen, anfaller storskaligt, samhällen slås sönder, människor lemlästas, sjukdomar sprider sig, man blir hemlös och hundratusentals människor dör. Miljontals flyktingar lämnar landet och det blir en stor miljökatastrof. Man går sin egen väg. I vår personliga värld får vi aldrig tillåta någon enda människa att bli Gud för oss, förutom Gud själv. Jesus kunde naturligtvis i egenskap av Guds son med all sin makt kunnat göra mirakler och besparat sig själv från lidande på olika sätt i de olika frestelsesituationerna. Men tack och lov, han valde Guds väg, Guds plan. Viss om sin kallelse gick han lydnadens väg istället för maktens väg. Han ödmjukade sig, står det i Filipperbrevet 2, och blev lydig in till döden på ett kors och blev frälsaren för oss alla. Det är underbart. Och det står vidare i nästa vers: och därför har Gud upphöjt honom överallt och gett honom ett namn över alla andra namn, för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Tre gånger så använder Jesus ordet "det står skrivet". Han går tillbaka till skriftordet, Guds heliga ord. Och han citerar femte Mosebokens 8:e kapitel. Och Guds ordet blev hans försvar mot djävulens list. och frestelse. Och studerar du och jag bibelordet så vi grundas i det, så kan det bli en hjälp för oss i prövningens stund. Vi kan få vägledning för vår fortsatta vandring på trons väg. Jag tror vi sjunger de två sista verserna också. Dig vare pris för livets ord. Till sist, vi har fått följa berättelsen om Jesus som frestas vid tre tillfällen, där syftet var att få Jesus på fall, att avvika från Guds plan för hans liv. Därför att djävulen ville absolut inte att han skulle korsfästas och besegra döden och bli frälsaren. Han citerar skriften och det står då att änglarna kom och betjänade honom. Egentligen kan alla frestelser som Jesus råkar ut för och som du och jag också råkar ut för kokas ner till en enda frestelse, nämligen att vara olydig mot Gud och hans vilja. Men samtidigt kan frestelseberättelserna lära oss att lyda Guds vilja. I prövningens stund får vi kasta alla våra bekymmer och vår frestelsekamp på Jesus och hans omsorg, hans kärleksfulla omsorg. Och då kommer vi få se uppfyllelsen av Romarbrevet 8, där det står: i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ett underbart ord finns också i Hebreerbrevet 4, där det står: vi har inte en överste präst. Vi hörde det nämnas inledningsordet, Jesus som överste präst. Men vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt, lika som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd i hjälp och hjälp i rätt tid. Det är fantastiska ord. Jesus segrade i frestelserna, i prövningens stunder, och gick sedan lydnadens väg och blev vår frälsare. Och så har du och jag idag del i den kärlek Fadern skänkt oss, i det att vi kan kallas Guds barn, som det står i första Johannes brev. I den varma kärleksrelationen får vi leva och får vi vara i. Gud hjälp oss. Och det vill han. Amen.